Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Strävan efter lycka är universell och jagas av oss alla, oavsett kön, ålder, kultur eller bakgrund. Vad lycka är och vad som väcker den skiljer sig förstås från person till person. I varje avsnitt så kommer vi att fördjupa oss i en ny potentiell lyckobooster och utreda om, hur och varför vi kan käka, sjunga, smörja, garva, sova, dansa och ligga oss till lycka. Vi två är inte sakkunniga. Vi är bara professionella livsnjutare. Men vi kommer att bjuda in experter inom varje ämne för att ställa både de dumma och de utvecklande frågorna, så att vi tillsammans med er lyssnare kan skapa de bästa förutsättningarna för att fyllas av de glada hormonerna och bli lite lyckligare. Jag heter Marie Serneholt.
Och jag heter Klara Hallenkrits Fares. Och det är vi som är Lyckojägarna. You might want to sing it note for note, don't worry.
Be happy. I veckans avsnitt ska vi snacka om något som har en avgörande roll för vår lycka, men där kunskapsbristen är skrämmande låg. Vi ska nämligen kika närmare på vår fertilitet, som knäppt nog är ett ganska tabubelagt ämne. Vare sig om du vill ha barn eller inte, vill man ju att valet ska vara just ett val. I plugget så lär vi oss hur vi ska skydda oss mot ofrivillig graviditet, men förbaskat lite hur vi ska skydda oss mot ofrivillig barnlöshet. För det är verkligen ingen barnlek att skaffa barn. En av sex heterosexuella par har fertilitetsproblematik. Det är alltså par som försöker bli gravida i över ett år utan att lyckas. Den starkt djupt rotade drivkraften och barnlängtan i kombination med motsättningar är ofantligt tärande och hjärtekrossande. Ofta får vi inte heller kunskap om vår fertilitet och förutsättningar innan det är ett problem, och chanserna för att kunna förebygga minskat. Det är en ganska grym ironi.
Mm. Men det här är ett ämne som man tyvärr pratar och kan alldeles för lite om, som sagt. Jag har så många gånger funderat över min egen fertilitet och har definitivt upplevt en inre stress när jag känt att åren liksom bara tickar på. Jag har alltid känt att jag en dag väldigt gärna skulle vilja bli mamma, men jag har alltid haft meningen, om det är möjligt, tätt följt efter. Jag har aldrig någonsin tagit för givet att min önskan skulle gå i uppfyllelse. Innan jag landade i den relationen jag är i nu så har den där drömmen känts ofantligt långt bort många gånger. Men den där satans stressen alltså. Man har ju läst sig till att man är som mest fertil mellan 18 och 25. Och att möjligheten att bli gravid minskar kraftigt vid 35 års ålder. När jag var 34 var jag singel och började känna mig så stressad över den där jäkla statistiken. Jag som så många andra hade dessutom inte ens någon aning om jag faktiskt kunde bli gravid. Tänk om det fanns en möjlighet att kolla upp statusen på ens fertilitet innan man bestämt sig för att försöka bli med barn. Det känns ju spontant som att det skulle kunna stilla ens oro en smula i alla fall, och att man dessutom får en möjlighet att vara proaktiv. Glädjande nog finns det nu. Och det är det här häftiga som vi ska snacka om idag tillsammans med veckans gäster.
Yes! Nu har det blivit dags för dagens gäster. Vi har med oss Anna Sane, skapare till hemsidan MyTilly, en kunskapsbank och community som vill öka kännedom och konversation runt fertilitet. Och Evangelia Elenis, överläkare och Tillys medicinska rådgivare. Varmt välkomna!
Ja, varmt välkomna hit!
Tack!
Tack så mycket!
Jo, vår tanke med de här frågestunderna i podden är att vi både ska ställa de dumma och utvecklande frågor. Så att vi tillsammans med våra lyssnare ska kunna skaffa oss lite mer kunskap. Och av de här 20 ämnena, någonting som vi har bockat av, så är detta det ämne där jag har absolut minst koll. Jag gjorde en quiz på hemsidan och jag hade 7 av 10 fel. Och det känns ju en smula skrämmande. Men det som känns ännu mer skrämmande, det är att enligt statistiken så har vi allmänt skitdålig koll, för att uttrycka vetenskapliga termer. Så jag tror det finns en risk att det blir lite mer övervägande dumma frågor i det här avsnittet. Men det kanske är okej. Varför är kunskapsbristen så utbrett? Och varför inte det en del av vår allmänutbildning?
Väldigt bra fråga. Mm. Och en stor fråga, tror jag.
Pang på!
Ja, men exakt. Jag vet inte om du har någon, jag vet inte om det finns någon bra anledning, förutom att det är ju uppenbarligen väldigt mycket utbildning kring hur vi inte ska bli gravida.
Ja, absolut.
Som det, de flesta känner väl efter sexualutbildning, att man liksom kan bli på smällen bara man tittar på någon och när som helst. Men de andra delarna, och man får ju också lära sig en hel del om hur kroppen funkar i övrigt i biologin och sådär. Men hoppar ju rätt mycket över de här organen.
Vilket är helt sjukt.
Det är ju helt sjukt. Och det finns ju egentligen ingen bra anledning, alltså förutom att det uppenbarligen bara har blivit så. Som väl säkert är en kombination av så här, tradition och stigma, och att man det kanske anses vara lite privat. Så här, jag tänker att fertilitet har ju så här med sex att göra. Det kan kännas lite... Alltså att det blir
jo,
lite
fast
så här,
man har då ändå sexualundervisning.
Ja,
så tabubelagger man någonting ifall man inte liksom benämner det.
Nej.
Och det skapar ju också en väldigt liksom så här oflytig konversation runt det. Alltså det blir pinsamt, det blir... läskigt, och det blir liksom såhär, man vet inte ens vilka liksom såhär termer man ska använda när man pratar om det.
Och det föder ju tabu, alltså om man aldrig pratar om det så blir det blir bara svårare och svårare om man aldrig börjar. Men, och jag vet inte liksom vad du säger, vad ni, om det finns ju heller ingen kanske såhär i vårdkedjan så finns det ingen såhär naturlig touchpoint i ens liv när man går, alltså det ska väl vara på såhär ungdomsmottagningar, men det händer ofta inte riktigt.
Nej, precis. Det är det som ni pratar om, utbildning. Att man lägger så mycket märke med hur man ska inte bli gravid. Och det är korrekt självklart när man tänker på ungdomar och 15-åringar och så vidare. Men man måste också informera om att det kan vara också ibland svårt att bli gravid om man försöker senare i livet. Och att få den här kunskapen. Mm. Och sen också är det fel för att det finns fel kunskap på nätet till exempel. Mm. Så man skapar felaktiga uppfattningar. Kändisar som blir gravida betydligt senare, som man skapar, som sagt, felaktiga uppfattningar där.
Ja, verkligen. Alltså, vad är den vanligaste orsaken till kvinnlig och manlig infertilitet?
Ja, om vi säger så, för det paret som försöker att bli gravida, så en tredjedel är det på grund av en faktor som har att göra med kvinnan, en tredjedel är det på grund av en faktor som har att göra med mannen, och en tredjedel har en kombinerad faktor. Mm. Och hos kvinnor, det vanligaste brukar vara ägglossningsproblem. Mm. Det är liksom en mycket vanligare förekommande. Och hos män har det att göra mest med spermaprovet. Att antingen antalet spermier som vi tittar på, eller rörligheten.
Långsamma.
Inte, precis, att de inte rör sig som de ska. De inte simmar som de ska.
Mm.
Precis, så det kan väl vara olika anledningar till det.
Men med ägglossningen, är det liksom att man inte släpper kanske ägg alls? Eller vad finns det för olika ägglossningsproblem man kan ha?
Det finns som sagt lite olika.
Ja.
Först kan det vara att man kanske inte har några ägg. Att de har minskat betydligt eller tagit slut, till exempel.
Och det... Vi har ett visst antal ägg som vi föds med.
Yes, precis.
Och det är liksom...
Det där är också en grej som man så här fick reda på väldigt sent. Man hade ju ingen aning.
Nej,
man trodde liksom att det så här producerades typ hela tiden. Man
och du är inte ensam. Det är många som inte vet att en kvinna föds med alla sina ägganlag. De brukar inte ökas med ålder som till exempel på män, som de fortsätter att producera även senare. Men kanske kvaliteten sjunker med ålder hos män. Men kvinnor, vi är födda med viss antal, som sagt. Och sen också kvaliteten sjunker lite långsamt i början och lite snabbt efteråt.
Vad gör ett ägg?
befruktningsbart? Är det storleken? Är det liksom kvaliteten? Oj. Kombination? Allting?
Lite för allt. Det är en komplex fråga det här. Ja. Precis. Mm. Men det är som sagt en kombination av saker.
Mm.
Självklart livsstil spelar stor roll. Och det är också saker som man kan titta eller kika efter och sen kanske ändra i sin livsstil som rökning och så.
Ja, men det är väl för att ett ägg är ju en... Alltså både ett ägg och en spermie är ju en cell.
Mm.
Precis som liksom största celler som sitter i huden. Ja, och så vidare. Jag tycker den här som har, alltså den här liknelsen kring att vi pratar ju om att äggen blir sämre med åldern och att det går liksom inte att stoppa. Och det är ju egentligen exakt samma process som gör att vår hud blir rynkig. Mm. Alltså oxidativ stress som gör att cellerna försämras. Så då är det så himla logiskt att tänka på att eftersom ett ägg och en spermie är en cell så är det klart att liksom åldern påverkar, precis som då. Sen så finns det vissa saker
liksom,
men liksom rökning ökar oxidativ stress och då bidrar det. Sen finns det också en massa saker, alltså då som antioxidanter motverkar oxidativ stress. Sen är det liksom svårt att fastställa exakt om man äter så här så får man bättre äggkvalitet eller inte.
Ja, för vad men kan man göra för att boosta sin fertilitet?
Ja, men alltså jag tycker typ att en så här grundläggande grej vi nu pratar om vad fertilitet är och så här, och det som gör det så komplicerat och förvirrande är ju att vi klumpar ihop så mycket ett begrepp.
Mm.
För att det är
olika
ju...
Olika problem och olika lösningar.
Ja, men för jag menar, alltså det är ju... Fertilitet är ju för det första inte svartvitt. Det är inte så här att du... Det är väldigt få människor som är liksom... Alltså så här, du kan aldrig någonsin få barn. Utan det handlar snarare om att det är mer eller mindre svårt. Och så kan ju det bero på allt från att dina äggledare är blockerade till att du är äldre och har sämre äggkvalitet eller sån här... Alltså jag tycker det är jätteintressant när man läser att ägglossning är den vanligaste anledningen. För vi tror ju ofta, tenderar ju att tro att det är en massa så här komplexa grejer som vi inte förstår oss på med våra... Med våra ägg. Men ägglossning är ju en sån här grej som vi faktiskt gör typ varje månad hela livet. Alltså vår cykel som vi inte ens, som de flesta av oss då inte ens tänker på. Och många som går runt och bara, det är så soft, jag har ingen mens. Vilket det ju liksom inte är, för det är ju tecken på att något är fel. Alltså det är ganska kopplat till vår allmän hälsa. Så därför, så det finns ju grejer man kan göra för att boosta sin fertilitet. Men det finns ju inte en sak som funkar för alla. Nej. För det beror lite på vad du har för förutsättningar själv.
Men om man inte vet sina förutsättningar, ifall man vill i förebyggande syfte skapa de bästa förutsättningarna för att kunna bli gravid i framtiden, vare sig man vill, vet ifall man vill det eller inte, att man vill ha valet att kunna bestämma senare.
Alltså, det finns ju inget så här svartvitt svar. Så att det finns inte en... Liksom, man kan inte...
Drick en deciliter ketchup per dag.
Nej, tänk vad härligt det hade varit. Så himla enkelt. Men det finns ju däremot till exempel bara en sån grundläggande grej som att ha koll på sin cykel och förstå den. Och lägga märke till om den inte funkar. Och att liksom förstå att, alltså ha kunskapen att förstå att det betyder att något är ett problem. Sen kan ju det ha många anledningar som vi var inne på. Men, och sen så går det ju också, kanske inte att få svar på 100% om det kommer gå eller inte, men det går ju att utesluta vissa riskfaktorer. Och det är ju lite det som till jobbar med också.
Exakt. Alltså ett
hormontest som man kan ta.
Ja, men precis, jag tänkte, min nästa fråga är, kan inte du berätta mer om vad är Tilly, för de som inte vet. Och varför har ni skapat Tilly?
Ja, nej men alltså jag Tilly kom ju egentligen till utifrån då min och min co-founder Jenny Anns liksom egna frustration. Nu är jag gravid, det är, för sig, det är femte gången här på 3 år. Så jag har ju själv nu blivit en, alltså egentligen en hobbyexpert som jag brukar kalla det. En ofrivillig expert. För att jag själv har fått kämpa och blev väldigt frustrerad över hur mycket det var som man inte visste. Nej. Alltså just där. Och det, så att det föddes ju ur det liksom. Att säga, gud, och så här, varför pratar vi inte mer om det här? Och det är en kombination av olika saker, både kunskap men också all den här skammen och liksom, alltså de mentala delarna som vi inte heller pratar så mycket om. Så att det började ju egentligen med att vi startade liksom ett Instagram-community mer för att dela historier kring det här och få folk att prata mer om problemet, eftersom tystnad föder skam, så att säga. Och sen så finns det massor av grejer vi vill göra och vi har ju bara precis börjat. Så att det som Tilly gör nu, som du sa tidigare, Klara, dels så försöker vi sprida kunskap genom liksom, artiklar och med hjälp av Evangelia och andra experter inom området. Och kanske försöka prata om det lite på ett nytt, inspirerande sätt. Alltså, kan låta så här, men mycket information har ju tenderat att vara väldigt så här, klinisk och liksom en graf
som måste googla, liksom,
ja, och mycket så här, väldigt hårt så här. Det är liksom, man får se den här.
Läsvänlig på något sätt.
Ja, men man ser den här grafen liksom, bara, efter 35 är det kört.
Ja, och skrämmande, och så alltså, det får ju folk att stoppa huvudet i sanden på en gång.
Och då vill man liksom inte. Nej. Och vi försöker ju prata om så att fertilitet handlar ju faktiskt inte bara om att skaffa barn heller. Mm. Utan handlar ju också om vårt, alltså eftersom det är så pass kopplat till vår hormonhälsa, så handlar det ju också om vårt välmående. Mm. Både före och efter man skaffar barn. Och därför så är det ju viktigt att man kanske, ja, man pratar om det på ett nytt sätt som inte bara har att göra med att man vill skaffa barn imorgon. För att många såna här hormonella problem kan ju kanske gå att förebygga. Men då vill man ju gärna ha reda på det innan liksom, man står där skitstressad och vill ha barn imorgon. Och så kommer ju hela den oförklarliga paniken. Eller liksom,
men det känns också som att det blivit också en grej typ att vi ska nöja oss med att ha problem runt män. Så att vissa av mina vänner, de blir liksom helt lamslagna under den tiden runt ägglossningen. Och nästan behövs sjukskrivas. Alltså jag hade en polare i förrgår som åkte in med ambulans för att hon hade problem och så här. Så att det känns som att det är på något sätt en också så här kvinnlig egenskap. Att man bara, ja, det är inte lätt med mens. Men
det har väl varit lite liksom traditionellt så att så här, men det hör till att vara kvinna. Ja. Att vissa saker händer. Eller liksom att man har jätteont eller de här delarna. Och jag menar, och likadant att liksom, man kanske inte tar tag i problemen förrän det är just att man inte kan bli gravid. Mm. När det ju som du säger egentligen påverkar saker innan. Och det börjar väl förändras. Så jag tror att vi försöker ju mycket ge liksom, kvinnor ett verktyg att kunna ställa bättre frågor och bättre krav. För det är inte alltid så himla lätt om man går och söker hjälp för någonting och någon säger att så här, men det får du räkna med om man hamnar fel så att säga, för det är absolut inte alla läkare och gynekologer som gör det, men om man hamnar fel hos någon liksom, med fel kunskap, så kanske man kanske känna att man har kunskapen och då okej, men jag har faktiskt rätt att fråga om något annat. Och det som vi, det här hormontestet som vi säljer då, det är ju liksom vår första tjänst. Sen vill ju vi hålla på att bygga en app som ska ge mer liksom andra typer av stöd också. Men med det här testet är ju egentligen inte för att byta ut läkare och sätta någon diagnos. Absolut inte, utan ge något verktyg att kunna få en indikation. Ja, så man svarar på ett antal frågor om sin cykel och eventuella besvär. Och så testar man ett antal hormoner. Och då kan man
genom blodprov?
Ja, men precis. Så då kan du egentligen få en indikation på om du tillhör en viss riskgrupp och bör utreda något vidare, och så får du frågor på eller liksom guidning kring vilka frågor du i så fall ska ställa. För det, i stort sett alla saker kräver ju att man går till en läkare, ofta gör ett ultraljud och så vidare. Men för många så behöver man ju det här insteget att ens förstå var man ska börja i den här djungeln, givet att liksom, kunskapen är så låg. Och ja, men kanske liksom, vi försöker också ge inte bara provsvaren utan sätta dem i ett sammanhang och förklara lite att det här äggreserv är det här, äggkvalitet är det här och liksom, det här är anledningen till det. Ja. Men sen så ska det ju liksom, det är viktigt att säga att så här, även om allt ser jättebra ut på vårt test, så kan det ju uppstå andra problem. Speciellt så förändras ju saker över tiden. Så det finns liksom inga svartvita svar. Men, ja, men vi pratade om det exemplet här innan. Så här, en kvinna som jag hade kontakt med häromdagen som då har försökt bli gravid i drygt ett år. Och det är liksom en enorm stress som man bara, liksom de här cyklerna och varje månad hoppas och känna efter i kroppen och allting. Och sen så gjorde de nu då ett spermatest och insåg att hennes man har liksom inga spermier. Och det är ju en sån sak som, ja, det hade ju varit rätt skönt att slippa det här året innan och få liksom hjälp tidigare. Ja. Men sen är det ju så att även liksom, det är normalt att det ibland tar tid också. Men det är ju verkligen de här uppenbara riskfaktorerna som man faktiskt kan utesluta. Och där är vi ju ganska reaktiva. Eller liksom vården ganska reaktiv idag.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Alltså det känns ju också som att varenda brud har någon gång haft en oro över kan jag bli gravid? Mm. Alltså så här, det har alltid funnits liksom en liten bakåtliggande tanke. Mm. Även om du har haft graviditeter och aborter eller misslyckade graviditeter på annat sätt, så vet man ju inte om ifall det skulle funka liksom när man väl vill det, eller om man vill det.
Men är det inte roligt att alla män verkar utgå från att det ska funka? Fast det är lika stor risk att det kan vara... Det måste om. Det är bara en...
Stolthet. Simmare. Tilltron till det.
Exakt.
Men det är ingen konstig tanke. Nej, alla kvinnor precis tänker och undrar över sin fertilitet och så. Och även om man har kunnat bevisa det tidigare, precis har haft barn och så vidare, eller har blivit gravid tidigare. Så det, man ska inte bara tänka att det är bara jag som tänker på det och ingen annan gör det.
Men jag tror också att det blir en oro mer, alltså att så fort vi får mens i stort sett, även fast man inte är sexuellt aktiv. Jag var inte sexuellt aktiv förrän jag var 17, jag var late bloomer.
Tycker inte det lät så sent.
Nej. Ja, men redan som 15-åring så fick jag p-piller ändå. Alltså det är något, nästan som att man per automatik när du får mens så får du hormoner. Och jag mådde skitdåligt av de här hormonerna. Men jag menar, fasen, ifall du får dem när du är 15 och du skaffar barn när du är 35 som mig, då ska du gå alltså 20 år och käka hormoner. Det gjorde jag inte, jag tog spiral sen. Men kan preventivmedel som innehåller hormoner, kan aborter, kan de grejerna påverka fertiliteten i framtiden?
Preventivmedel, tror du?
Ja, alltså både hormonpreventivmedel men också aborter.
Ja, ska vi se. Angående preventivmedel kan jag säga att det finns massor med studier som har inte kunnat visa att det påverkar fertiliteten på lång sikt. Och det finns studier som har liksom, till och med tittat på hur lång tid tar det så fort du slutar med preventivmedel. Och majoriteten av preventivmedel har kunnat visa att efter 3-4 månader från då du slutar så återfår du samma mens, alltså mönster du hade när du inte stod på p-piller. Alltså om du hade regelbunden mens så kommer det tillbaka till regelbunden. Mm. Om du inte hade regelbundet så finns det en ganska stor sannolikhet att mensen är fortfarande oregelbunden efter du slutar. Mm. Och det har inte med p-piller att göra. Det var inte det som orsakade det.
Men är det inte där om jag får fylla i? Alltså så här att det är väl det som egentligen som du säger, det är inte preventivmedel i sig som förstör fertiliteten eller liksom kan göra det. Men att många då som kanske går till gynekologen innan man vill ha barn för att man har en massa problem med psyken och kanske har en hormonell obalans, så får man p-piller för att stabilisera psyken så att säga, och då kan man säga att det maskerar ju liksom att man har ett problem, alltså för det kommer ju inte, det rättar ju aldrig till orsaken till att du hade en oregelbunden psyken. Det bara döda symptomen så att säga. Och då är det ju många som upplever att de där och då kanske hellre hade velat förstå att så här, jag har PCOS eller liksom...
Och vad är det? Stopp, vad är det?
PCOS.
Ja.
ja, det är ju en liksom hormonell obalans. Du kan få ta den här, Vanjalia, så inte jag höftar.
Jo, precis. Men PCOS står för polycystisk ovarial syndrom.
Ja.
Och då är det...
Ja, men nu vet jag vad ni pratar om.
Nej, precis. Ja, alltså. Ja. Nej, men då är det liksom 10-15% av kvinnor.
Det är alltså den vanligaste...
rubbningen.
Ja,
det beror på liksom, vilken population du tittar på, men det kan väl vara runt 10-15% av kvinnor som har PCOS.
Ja.
Och de vanligaste, om vi säger så, symptom är att kvinnor inte har någon regelbunden mens eller ingen, eller väldigt sällan, väldigt glesa, eller har en väldigt lång cykel, mer än 35 dagar. Och oftast har de också symptom som tyder på att de har höga androgener som testosteron, manliga könshormoner.
Vad kan det vara för symptom då? Som
ja, de har ökad hårtillväxt till exempel på ställen som det inte borde vara. Till exempel manliga ställen, hackan eller till exempel mustasch eller bröstkorgen. Mm. Att man har akne kan det också vara. Eller ibland håravfall, tunt hår eller som sagt också håravfall precis som på samma sätt som män har. Mm. Och det tredje kriterium för att säga att liksom man skulle ha PCOS så är det att man ser på ultraljud att man har många äggblåsor vid, på sina äggstockar.
Alltså många ägg.
Precis, man kallade dem tidigare för cystor men egentligen är de inte det. För då tänker man direkt, cystor det här är något dåligt. Men i verkligheten är det att de har många ägg som inte växer för att kunna få en ägglossning. Mm. Alltså mogna och lossna. Mm. Så har man två av de här tre symptomen, antingen mens eller det med ultraljud eller det med ökade könshormoner eller manliga könshormoner, så innebär det att man har PCOS. Och då, det finns hjälp att få. Nästan hälften av kvinnor som har PCOS brukar ha, eller vara överviktiga eller ha BMI över 30 feta. Så man vet att det har att göra med livsstil.
Det är inte genetiskt liksom.
Men man tror också på att det finns som sagt genetiken bakom. För vi ser att det är liksom ett kluster i familjer. Så någonting är där. Så den brukar väl vara den vanliga orsaken också på att mensen inte är regelbundet.
Mm. Finns det några andra så här varningsflagg som man kanske inte tänker på? Ja, men som man ska tänka sig att det här är inte normalt kanske i ens cykel liksom.
Alltså generellt så är det ju att den ska vara... om man har en månad här och där att den liksom varierar lite så är inte det så farligt. Men om det är ihållande kortare än 21 dagar, längre än 35 eller varierar mer än 7 dagar från cykel till cykel, då är det per definition en oregelbunden cykel. Om det liksom upprepar sig cykel efter cykel. Så att man ska inte ha liksom 52 dagars cykler eller framförallt så här... ska man ju ha mens, alltså om man inte har det överhuvudtaget så är det också ett varningstecken såklart.
Jag tycker man ska tänka så här, menscykel är ett verktyg. Och det är som sagt kopplat till kvinnans hälsa. Så det är viktigt som sagt att kunna tracka sin cykel och bara veta när får jag mens, hur lång tid är det mellan mina menstruationer och sen om man också trackar när man har ägglossning och veta hur lång tid tar det från min ägglossning till nästa mens. Det kan liksom berätta ganska mycket om hur hormonerna som sagt ligger till. Så om någonting är fel eller inte.
Det kan ju skapa en otrolig stress att hålla på och tracka den där jäkla cykeln också. Alltså, ja,
absolut. Särskilt när man försöker att bli gravid. Ska, då blir det.
Är det viktigt att hålla koll på den även om du har fått barn och kanske inte planerar att vilja ha fler barn? Ska man ändå hålla koll på den för det kan vara en indikator på att någonting annat kanske är fel?
Ja. Jag tycker att det är viktigt precis att ha koll. Precis för att det kan tala på att andra hormonrubbningar, till exempel problem med sköldkörtel, kan också påverka hur din cykel är. Mm. Så ibland finns det kvinnor som vi upptäcker problem med sköldkörteln precis för att cykel har börjat krångla och så.
Men det är väl viktigt så här, om man tänker på alla då duktiga flickor liksom överpresterade, så här, det kanske inte handlar om på den nivån att då så här, nu liksom det är 2 dagar sent eller den cykeln var det si eller liksom nu måste jag överanalysera varför min ägglossning kom 2 dagar senare den här cykeln, utan liksom det handlar snarare om att kanske identifiera de här stora liksom förändringarna och sakerna som känns som blir helt fel liksom. För annars så är det ju lätt att man hamnar i som att det skulle vara som att man ska ha den här perfekta cykeln som liksom är exakt likadan varje månad. För så är det ju. Det är ju typ ingen som har den här skolboks 28 dagars cykeln. Och det är inget konstigt heller.
Nej men alltså det är ju också så här med mens att den sticker ju när vi mår dåligt. Alltså så här, är du vrålstressad på jobbet eller plugget eller hemmet eller whatever, så kan din mens försvinna. Går du ner i vikt massa. Alltså när jag var superspinky, då var det en lång tid när jag inte hade mens. Hur, ifall man har förlorat sin mens under en lång tid och det inte beror på liksom sån klar faktor som liksom vikt, hur ska man göra för att få tillbaka sin mens?
först måste man utreda varför liksom mensen försvann. För det beror på orsaken.
Mm.
Det kan väl, som vi sa, det är det viktigaste. Det som vi gör först och främst är bara kontrollera några hormoner i blodprov. Precis som vi gör på Tilly. För att kunna se. För att, som vi sa, sköldkörteln kan vara en anledning till att mensen kanske försvinner.
Mm.
Både en underfunktion och en överfunktion. Andra hormoner som produceras, till exempel prolaktin, amningshormon, om det till exempel en överproduktion av det, kan också leda till att mensen försvinner. Sen, vi sa, stressen, vikten, överträning kan också vara en orsak.
Mm.
PCOS kan vara en annan orsak och så. Så att det beror lite på vad är det som orsakar. Beroende på vad är det som orsakar så kan man precis behandla. Lite mer riktad och så.
Och just de här, för jag har alltid också, man har ju alltid hört det här om att så här, ja, man, eller du vet, om man stressar och man hör om att om man har ätstörningar eller är så här, lite drottare, att den kan försvinna. Och jag tycker, för det är verkligen en sån grej som, när man förstår, för det handlar ju egentligen om att om kroppen är så stressad så påverkar ju det liksom en körtel i hjärnan som ser till att, som gör att hormonerna påverkas så att man slutar ägglossa. Och liksom i grunden handlar det ju om den här funktionen att så här, vi ska inte skaffa barn om liksom det är, om det är krig. Men tyvärr så, som jag förstår det, är det en väldigt ökande anledning till utebliven mens, den här, alltså just, alltså att många kvinnor som kanske också tror att de är väldigt hälsosamma, men där man har ett liksom ganska lite konstant energiunderskott.
Mm.
Och sen är det ju så orättvist att det handlar ju inte om en specifik vikt eller liksom att som, det ser så olika ut från person till person. Vissa kan leva på ett sätt och det påverkar inte dem, och för andra så kan det inte göra det. Men jag tycker fortfarande det är intressant det där att förstå att, för att istället då för att tänka så här, gud, stressar jag för mycket? Och så blir man ju stressad av att liksom, man ska inte stressa för mycket, för då kanske det inte funkar. Att liksom fundera på så här, som du var inne på, att använda cykeln som ett verktyg.
Mm.
Alltså så här, funkar din cykel så liksom, alltså, man kan ju fortfarande behöva stresshantera om man mår dåligt av det, det är inte det. Men då behöver man kanske i alla fall inte fundera på om stressen har påverkat ens fertilitet.
Nej.
Utan att liksom förstå de där orsakssambanden. Att så här, däremot om du märker att så här, men gud, jag har ingen ägglossning eller mens, och liksom då, det är då du egentligen behöver börja utreda. Och då kan en av anledningarna vara stress och de här delarna. Och det, då ser du ofta också på blodprov att man har väldigt låga östrogen och LH-värden och sådär. Så att det går ju liksom, men att tänka lite på det så, använda cykeln istället för att hela tiden gå och blima sig själv kring att man ska göra massa olika grejer perfekt. För att det är så individuellt också.
Verkligen, men det var fint som du sa att man skulle använda domencykeln som ett verktyg. För att det faktiskt är en ganska schysst liksom, så här, indikation på att man ska se över sig själv. Men ifall man då har försökt få barn i ett år, eller ifall man känner på sig att någonting är fel och man söker vård, vad händer då? Och var vänder man sig? Är det gynekolog man vänder sig till? Dumma frågor.
Nej, det finns inga dumma frågor. Det här är lite klisché, men det finns inga dumma frågor, absolut inte. Och då tycker jag det finns också många lyssnare som vill veta, hade velat veta det tidigare eller senare. Så det är jättebra att ni ställer de här frågorna. Det beror på. Om det är som sagt ett, vi pratar nu om ett par som har försökt i ett år och inte har lyckats, då måste man göra en utredning för att kunna hitta som sagt en anledning. Det här är också definition av infertilitet, alltså att man har försökt i ett år och inte har några kända riskfaktorer och så vidare och inte lyckas. Och är man över 35 så kanske ska man söka hjälp lite tidigare. Redan som sagt efter 6 månader för att kunna upptäcka om någonting går att behandla, precis som Annas vän där som hade försökt och det blev till slut precis.
Men man har rätt avvikande att söka den hjälpen oavsett ålder liksom, eller?
Det beror på. Utredning, om vi pratar om som sagt offentlig behandling och offentlig vård, är det fram tills kvinnan fyller 40. Men efter 40 så måste man bekosta det själv också. Precis för utredningen.
Alltså då tänker man egentligen själv, alltså egentligen så här, man har rätt och du har rätt till en fertilitetsutredning efter 1 år när du har försökt bli gravid, och efter 6 månader när du är över 35. Men sen då, om man behöver någon form av behandling, alltså till exempel IVF, så får du den bekostad av landstinget om antingen dels bara ett barn Så att om du får det som liksom, får problem andra gången så får du bekosta det själv. Och också då upp till en viss ålder.
Mm.
Men det innebär ju inte att det, ja, det beror ju på vad man har för förutsättningar såklart. Men du kan ju du kan göra behandling men du får bekosta den själv. Så det är väl...
Fast det kan ju också kännas ganska grymt för då, alltså, det känns som att just nu så är det liksom en krasch på något sätt. Alltså hur samhället ser ut och vad som finns för hjälp med fertiliteten. Mm. Alltså utbildningsmöjligheterna är helt annorlunda idag än vad man var förr. Vi har skitlånga utbildningar. Du liksom kan spendera 6 år på universitet eller längre tid ibland. Och när du har gjort den här utbildningen så kan det ju kännas schysst att använda den till en karriär. Och det gör ju att du blir då äldre när barnfrågan dyker upp. Och det är en av faktorerna varför det kan bli svårare. Och det känns som att i framtiden så kommer man säkert kunna lösa sådana problem bättre. Och det finns ju nu att man kan frysa in ägg och sånt där. Men det finns fortfarande liksom ett gap vad som är möjligt. Och att då sätta in liksom en åldersgräns och sköta det själv, det blir ju ganska...
För den där åldersgränsen måste, är den, eller den är väl satt för att man i Sverige då anser att liksom chansen att lyckas efter en viss ålder är så pass liten så att då vill inte staten bekosta det.
Så, tänk på att det är ett offentligt vårdsystem.
Ja.
Så då måste man på något sätt sätta några förutsättningar.
Ja.
Och då går man precis enligt en princip att vi ska göra som sagt eller risknytta på något sätt, kostnadnytta och så. Och det är därför eftersom man ser lite allmänt, men det här kanske gäller inte för varje kvinna specifikt, men att det kanske efter 40 års ålder sjunker antal ägg och kvaliteten, så sannolikhet till en graviditet och så är kanske lite mindre. Då vill de inte satsa medel precis efter en viss ålder. Men en kvinna kan ändå söka privat och hon kan få både behandling och både som sagt utredning. Men det här gäller inte för alla. Vi ska inte bara säga att alla 40-åringar kommer att ha svårt att bli gravida. Man kan bli gravid även som sagt över en viss ålder direkt och så.
Men finns det inte också någon form av så här grund som jag upplever, alltså, att jag upplevt själv, det är inte bara kanske säga gentemot vårdsystemet, men allmänt att alltså enligt så här, definitionen och WHO:s definitioner och allting så är ju infertilitet en sjukdom. Precis som diabetes eller cancer eller liknande. Men att det finns ju då, alltså att det finns någon och liksom har funnits någon form av skillnad i hur man ser på det. Att så här, ja, du kanske är en mänsklig rättighet att vara frisk men inte att få ett barn. Och att det tror jag liksom präglar dels hur man har utformat vårdsystemet, men också mycket kring så här, hur problemet bemöts allmänt. Alltså jag, det är ju väldigt många frågor så här, och alltså, tips och liksom bara all mytbildning kring det, alltså så här, grejer som man får, som man, där jag ofta liksom i mitt huvud har tänkt så här, bara, men gud, skulle du säga det här till någon som hade en annan sjukdom? Alltså det, för, men att man liksom, det är så himla... Ja, men lite så här raljerande kring det. Och det tror jag har påverkat lite också. Att man då anser att, så här, ja, men, liksom att det är ju som du säger. Det är ju på, känns ju på ett sätt jättekonstigt att en staten ska bestämma. Att liksom, ja, men, du är över 40 så du har inte rätt till barn. Eller så här, du har redan ett så du får inte ett till. Alltså så här, från ett mänskligt perspektiv så är ju det... liksom känns ju det helt fel. Men att, ja, det har blivit lite så. Och den där är ju svår.
Precis, men jag tycker det du sa, Clara, precis om att kvinnorna, vi ska inte på något sätt upplaxa kvinnor för att de har blivit utbildade och de liksom har en karriär. Vi ska istället hjälpa kvinnor. Och en kvinna kan välja själv när hon vill på något sätt skaffa barn. Det är som sagt hennes rättighet om hon vill överhuvudtaget skaffa barn. Det är inte nödvändigt som sagt att alla kommer att vilja göra det eller ska göra och så vidare. Man gör sina egna val. Men det är kanske bra att informera kvinnor precis om vilka förutsättningar det finns. Alltså naturliga på egen kropp, biologiska om vi säger så. Och sen vilka lösningar om vi säger så, eller alternativ det finns som sagt att få. Och som precis som du sa, att veta vad jag har för äggreserv och sen om jag bestämmer att vill jag skaffa barn nu eller vill jag senare lägga det eller kanske vill jag frysa mina ägg på något sätt för att inte förstöra mina chanser på något sätt. Jag bevarar lite av en del av ägg. Precis, var proaktiv. Och det är det också som Tilly gör, att du får en del av informationen som kommer bara att kunna hjälpa dig att ta några beslut som du själv anpassar till din egen situation just nu. För att det gäller inte för alla. Ett värde, alltså någon specifik specifika hormoner. Jag tolkar dem annorlunda, anpassar du till min egen personliga situation just nu. Och du anpassar dig till din.
Ja, men vi är ju så glada att en majoritet av dem som gör vår test nu är kvinnor som inte aktivt försöker bli gravida. Utan som svarar att de vill bli det i framtiden eller inom 2 år eller något liknande. Och det är ju egentligen så här, alltså, det vi är jätteglada för alla. Liksom, även om man så här, jo, men det är ju också många som kanske att man precis har börjat men du har inte kommit till den här ettårsgränsen. Nej. Till exempel. Det är ju såklart också en jätte... men liksom, det är ju ändå där vi har mest att tillföra. Om du redan har gjort långa utredningar och liksom, behandlingar så är kanske inte... Alltså just den här tjänsten svarar, då behöver du annan typ av stöd. Men det är vi jätteglada för det är verkligen, för det handlar ju mycket, och det handlar inte bara om att, det handlar inte bara om provresultaten, utan det handlar just om det här att få kunskapen, att liksom förstå lite.
Kunskap är makt och kunskapen om sin egen kropp.
Och slippa känna så här, varför, alltså, för det var ju lite det som jag och Jenny kände så här, att man bara, men det var som så många gånger, man bara, varför har ingen berättat det här innan?
Nej.
Och att det blir så otroligt provocerande när man känner att det hade varit, vi kan inte kunna allt om allting hela tiden, men det här är ändå en ganska grundläggande grej som påverkar oss alla på något sätt. Liksom. Och som man tycker hade varit ganska enkelt att det kom fram någon gång. Jag vet inte, via skolan eller min mamma kanske, eller jag vet inte. Att vi hittar någon att
blima. Det ska vara en del av vår sexualutbildning.
Alltså. Ja, verkligen.
Alltså, ifall du ska lära dig liksom hur du sätter på en kondom på en banan 15 gånger så kan du liksom ta lite ut av den tiden till att lära dig om det här.
Men man vet ju knappt alltså, så här, vad liksom, de här äggstockar och livmoder, alltså, du har ju väldigt, man har ju så här allmänt dålig koll. Och
ja, liksom, men exakt, jag tänker att vi har slängt oss med äggreserv till exempel. Ja. Jag tror att det finns jättemånga som inte vet vad det är. Kan du inte berätta? vad är det för de som inte vet?
Absolut, jag gör det bara. Det är med utbildning. Det blir som sagt nu en ändring i hela Europa. Det är med fertility education. Att man försöker på något sätt utbilda de yngre. Och jag tror det är särskilt som sagt i England kommer de försöka ändra lite sexualundervisning i skolorna. Precis bara för att ha hört det. Mm. För det är det som kvinnorna säger. Alla har sagt hur lätt det kan bli att bli gravid och att man måste skydda mig. Mm. Men inte att om jag inte blir gravid just nu och väljer att göra det lite senare, kanske efter jag har pluggat klart och så vidare, att kanske det inte är lika lätt som jag hade tänkt när jag var 16. Och så.
För det är egentligen bara 5-6, vad fasen är det? Dagar du kan bli gravid.
I månaden, ja.
Precis, ja. Okay. Det, precis vad det här
den frågan hade du rätt på testen.
Nej, det hade jag inte, utan det lärde jag mig utav quizen.
Alltså, men klar, du behöver inte känna dig ensam. Alltså, jag upplever ju alltid när vi har så här, liksom, frågestunder och man samlar in frågor och så här att, alltså, för att man blir lite skadad när man själv sitter och jobbar med någonting hela tiden. Och så tänker man, men gud, det här vet ju alla. Liksom. Mm. Och så man bara, nej. Alltså, det vi vet. Alltså, som du säger, äggreserv som då är liksom, hur många ägg man har.
Det känns ju som att det är liksom en liten ficka någonstans där det ligger en liten reserv. Liksom, och bara så här, om det tar slut här så tar vi därifrån.
Ja. Alltså, ja, det är som sagt hur många ägg som finns på äggstockar.
Ja.
Och vi har 2 äggstockar i kroppen. Mm. Så om man föds som sagt med alla sina ägg. Men som sagt, de minskar redan från födseln. Och sen, men som sagt, takten ändrar från då man kommer i pubertet.
Mm.
Och de minskar med viss takt. Och kommer man redan efter 28-30 så minskar de lite snabbare. Och efter 35 minskar de ännu snabbare.
Mm. Mm.
Så att det här ändras med tiden. Så kollar du någonting, säger vi, hos en kvinna i år. Mm. Om kanske 2 år får du precis en annan siffra för att det avspeglar hur mycket det är kvar.
Mm. Mm.
Det säger inte allt precis. Den här är en indikator bara om hur många ägg finns kvar. Det kan säga, om du skulle vilja göra en stimulering, precis som du sa, frysa ner dina ägg. Mm. Då säger det till oss vilka doser vi måste använda på medicinerna.
Mm.
Och hur många ägg vi kan förvänta oss att få när vi stimulerar det.
Mm. Wow.
Och det säger också lite om hur lång tid du har till klimakteriet, till menopausen.
Mm.
Men ja, vi kan inte precis säga, du kommer få, kommer klimakteriet mars 2025 till exempel.
Nej,
eller någonting sånt. Men det är liksom en allmän indikator. Och det kan inte säga om du kommer att bli gravid precis för att det är en sån väldigt komplex sak. Men det ger
för det blir ju ofta väldigt mycket fokus. Det känns som en sån grej som alla, men om man har snappat upp det här med att äggen försvinner så blir det liksom bara, och att det blir så stor grej. Och det är ju absolut en faktor, men det är ju också, som vi var inne på tidigare, ägglossning. Alltså du kan ha hur många ägg som helst, men om du inte släpper något för att din cykel inte funkar, så funkar det ändå inte. Och liksom äggkvaliteten som vi var inne på. Så det är ju många andra faktorer. Så man kan inte heller säga att liksom, bara för att du har ett visst antal ägg så kommer det gå si eller så. Utan det är en av många faktorer. Men det är ju det här som är så mäckigt, att det är så mycket som spelar in.
Men jag läste för, alltså det kanske var 5-6 år sedan, eller ännu längre, jag vet inte, att Apple i USA erbjöd sina anställda att frysa in sina ägg. Och alltså den rubriken kom jag ihåg, att man blev liksom så här, kändes förfärande. Men det kändes också som så här, de presenterade en lösning som fanns då. De ville ha åt den åldersgruppen som faktiskt är i sin mest fertila ålder. De ville inte att de skulle liksom känna mer stress än vad de behövde. De kanske inte bara vill anställa liksom män. Så jag menar, det är liksom, på något sätt så är ju en schysst lösning. För att USA är ju vråldigt att frysa ner. Jag vet inte vad det är för Sverige, men...
Nej, men det är ju en stor kostnad. Och jag tror att mycket det där handlar om så här, hur man pratar om det. Alltså att gå från att... Och det är väl liksom allmänt kring fertilitet. Att gå från det här att det liksom bara handlar... För jag tror att många kvinnor kan känna att... att man kanske under många år av sitt liv inte vill identifiera sig med den här... liksom... jag vet inte, så här, desperata kvinnan som bara vill bygga vid. För man känner att man har massa andra. Så det är inte det som ska så här, definiera mig och mitt liv. Utan jag ska göra massa andra grejer. Och så liksom, blir det som att man bara känner sig impressad i någon sån här... du ska skaffa barnroll liksom, innan man är redo för det. Men att se det mer som en så här... female empowerment-grej. Att liksom, så här, jag ger mig själv makten här att... ta andra typer av beslut längre fram om jag vill, även om det inte liksom finns några 100% garantier.
Nej.
Men mer se det som en
extra val.
Ja, som en försäkring. Alltså, vi försäkrar ju allt annat ifall huset brinner ner eller ifall hunden blir sjuk eller jag vet inte.
Och men det här är försäkra grejer som inte ens är lika viktigt.
Nej, men lite så. För att, också för att man så här, som, om man då står där en dag och önskar att man hade gjort det, så innebär ju det ofta en stor liksom, livskris och massa saker som man potentiellt då kan undvika. Men jag tror det handlar väldigt mycket om hur man pratar om det. Pratar med så här.
Men precis, det var inte bara Apple, det var också Google och eBay. Och, så. Och det kritiserades jättemycket. För att man tolkade precis att Apple tvingar sina arbetstagare att göra det.
Det gör de inte.
Medan det var det inte. Det var liksom att du får ett extra alternativ och det är som sagt en förmån att vi står för kostnaden precis för det. Och precis som man sa, det är ingen garanti att man kommer att bli gravid. Men tänk på att du har börjat fundera, säger jag bara, ett visst ålder, att jag kanske skulle skaffa barn. Majoriteten av kvinnor som gör det är för att de hade velat kanske vid den tidpunkten skaffa barn, men de har ingen partner eller någonting sånt. Och sen 5 år senare, när du ändå bestämmer dig att skaffa barn, tänker, då blir det äggreserven betydligt minskat och så vidare, och då blir det svårt. Och du tänker, tänk vad jag kunde ha gjort när jag började liksom fundera på saken. Det är som sagt en extra val som det ger det.
Skitbra backup.
Precis, en backup. Och veta, och de majoriteten, även kvinnor som inte använder deras ägg, de kände att jag har gjort allt jag kunde.
Just
det är ingen garanti att det skulle fungera. Nej. Men jag har gjort med det som vetenskap har erbjudit, som sagt, utnyttjat.
Ofta är det ju bara det man vill känna. Alltså, det är väl så här allmänt när man besöker, jag vet inte, alltså när man får hjälp med någonting, att så här, det är inte alltid resultatet som spelar roll.
Men man har känt att jag har gjort det jag kan.
Precis, att man inte ångrar sig när man tittar tillbaka. Och jag tycker det.
Nej, ångrar ju ingen superhärlig
känsla. Men så blir det ju, eftersom det är så dyrt, så blir det ju också en ekonomisk fråga.
Absolut.
Och så ska man ju då, liksom, om man ska göra det, ska man ju helst göra när man är ganska ung, och normalt sett så är ju inte ens pikar inte ens ekonomiska förutsättningar när man är så här runt 20 plus. Så, det finns, så därför så är det ju på ett sätt fantastiskt med de här... Alltså att man kan se det som en förmån. Sen är ju liksom amerikanska systemet annorlunda på något.
Även om området fertilitet borde belysas och diskuteras mera, så är ju den personliga frågan runt ens egen fertilitet väldigt skör. Och det är ju liksom högst individuellt hur man vill snacka om sin problematik eller inte. Men ifall man har personer i sin nära vänskapskrets eller familj runt sig som upplever en problematik, hur tycker ni att man på bäst sätt för en diskussion om det?
Ja, det är en jättebra fråga. Det beror ju såklart jättemycket på var på resan man är. Alltså jag, alltså så här, alla är ju för det första olika, precis som du säger. Och det är oftast inte så... Alltså om någon väljer att inte prata om det överhuvudtaget så kanske det inte liksom nödvändigtvis hjälper att tjata på den personen eller vara liksom i den personens fejt. Men som jag har upplevt det liksom under min resa är det ju oftast, som i många typer av, för att utmaningar så är det ju, handlar det ju om, ofta om väl, det är ju en sak med alla de medicinska grejerna så här, hur går behandlingen eller liksom ska ni göra si eller så eller liksom, vad är det som inte funkar, men det finns ju ovanpå det så finns ju ofta en så här, liksom sorg eller det kan ju ta sig uttryck på många sätt. Alltså så här, man är deppig eller att man är ledsen eller att man känner sig utanför eller liksom avundsjuk. Inte, liksom, många olika saker. Och där tror jag liksom att det är som med många andra kriser eller utmaningar. Att ofta så vill man faktiskt att folk frågar och liksom förstår. Eller i alla fall om man tar upp det. Egentligen, det här är nog mitt huvudtips faktiskt. Att om man liksom väljer att prata om det. Att då inte kontra med... dels gör så här. Och framförallt inte någon sån här åk på semester och slappna av grej. Liksom, apropå...
spa! Jag kommer på spa och läsa allt.
Och ingen sån här story om kusinens kollegas fru som bara gjorde det. Men heller inte... Att man inte alltid heller måste säga bara... Det kommer lösa sig. Det kommer gå skitbra. Mm. Eller gud vad bra att ni får den här hjälpen. Eller att man liksom inte... Det finns tillfällen i livet när man inte behöver peppa. Utan man kan bara säga typ... jag förstår att det är jobbigt och lyssna. Eller liksom... Jag kan inte förstå. Men bara lyssna. Och lite så här, låta den personen tycka det är jobbigt. Och jag tror att... Det är liksom just för att den här typen av problem, vi har ju i generationer inte pratat om det. Liksom, så att många känner sig liksom, att förutom då att man kanske inte ens förstår varför själv, men man känner sig typ dålig. Liksom, även fast man vet att det inte är ens eget fel. I mycket större utsträckning med andra sjukdomar som är lite så här otur att man får, så känner man att liksom, man inte presterar eller de sakerna. Så kan man ju verkligen... Men det, jag tror att det finns, man kan ofta känna att folk inte förstår. För att vi kanske inte har pratat så mycket om det och inte har så bra normer för hur man pratar om det. Alltså sen när någon går bort så vet man lite så här, vi skickar blommor och så, jag säger inte att det är lätt att hantera omvärlden i de situationerna heller. Men det finns mycket mer regler för hur man ska bete sig.
Nej, men exakt.
Här är det lite så här, folk trippar väldigt mycket på tå. Och då kan man liksom känna att man, som efter missfall som jag har haft, att man liksom känner, för det första så är man ledsen. Och sen så är det nästan som att man inte tycker att man får vara så ledsen som man är. Mm. Och då är det väldigt skönt när någon liksom bara validerar ens känslor. Istället för att bara, det kommer gå bra nästa gång. Liksom, för att det har inte riktigt med saken att göra. Det kanske det kommer, och alla människor försöker ju konstant vara positiva. Alltså, det gör man ju själv hela tiden, hur deppigt det än är. Men från andra så kanske man bara behöver att någon lyssnar.
Så lyssna och validera.
Precis, och bara veta att liksom, det är som du sa, att, man, att det inte är ens fel. Men ändå kvinnorna känner att det är deras fel. Även om som sagt utredningen har inte kunnat visa någonting. Eller till och med har visat att det är
mannen.
Det är mannen, precis. Men ändå, vi skuldbelägger oss. Det var för att jag pluggade i så många år och jag borde ha startat tidigare. Vi hittar saker. Det var för att jag rökte vid den, ja, när jag var 20 år gammal och så vidare. Du hittar saker som sagt som för att skuldbelägga. Och så är det inte. Det är liksom ganska mycket som vi inte kan kontrollera ändå. Och sen tycker jag att det är något annat är också ensamheten. Många som har svårt att bli gravida, de känner sig som om de är de enda. Så att, och att det inte
det
finns
är så många.
Precis, det är 15% av alla fertila par som försöker bli gravida och ändå inte lyckas inom ett år att bli gravida. Alltså de har infertilitet. Och ändå, det är för att vi inte pratar om det. Så då vet jag inte att jag är ensam. Så att ha en community, alltså där man pratar precis om saken. Att man känner, precis det som du sa, validera känslor och känna att det är okej att ibland må dålig. Det är okej att jag blir avundsjuk när jag ser någon annan. Jag blir glad åt den andra som skaffade barn nu. Jag är glad för dig själv, du är gravid. Men samtidigt är jag ledsen för att jag inte är det. För att liksom tiden går och fortfarande ytterligare en månad. Och ytterligare en kompis som är gravid och jag inte är i den klubben. Och sen, du tillhör ingenstans. Du är inte singel, har det party life. Du är inte heller med barn, så tillhör de där kalaset. Så du ligger någonstans i mitten.
Mm.
Så det är ju bra att kunna precis bara prata. Mm. Både antingen med personer som går igenom samma. De flesta tycker att de får mycket mer hjälp av någon som går igenom samma process. Eller har gått igenom samma process. Eller till och med, det är ju helt okej också att söka professionell hjälp. Precis, bara för att kunna vädra det som man tänker. Att det är inte konstigt att jag liksom mår så här.
Nej.
Och det hjälper ganska mycket än bara att gå vidare och så.
Mm. Alltså forskningen visar ju att fertilitetspatienter har samma stressnivåer som cancerpatienter.
Precis.
Och att liksom, och då kan man ju bli så här, gud, det är ju på liv och död. Ja. Det här är liksom... men det är ju, det finns ju massa så, känslor och alla de här reaktionerna som man har är ju inte alltid rationella.
Mm.
Som all annan ångest och grejer i livet. Det är ju inte så, det är liksom inte helt rationellt. Nej. Och det här, det är ju ett faktum bara att det triggar väldigt mycket grejer. Och då är det, ja... skönt att känna sig förstådd, helt enkelt.
Verkligen.
På något sätt.
Och OK att liksom inte, alltså, bara för att man känner sig liksom så här ledsen när man får höra att någon funkar för någon annan, så betyder inte det att man är en missunnsam människa, utan att det faktiskt är en känsla, och känslor är jävligt orationella.
Ja. Mm. Och jag tycker att det är också viktigt att inte exkludera de där paren.
Ja,
alltså, har du en barnkalas, eller du tänker på att kanske hon kommer bli ledsen om jag kallar henne min möhyppa, eller vad det är, baby shower eller någonting. Att inte exkludera dem. Kalla dem ändå, så får de själva bestämma om de vill komma eller
verkligen.
Inte. Och inte bara ha dem utanför.
Nej.
För då blir man ännu mer ledsen.
Ja, verkligen.
Ja, för det är ju liksom, det är ju som, även om man ibland inte orkar med att vara med på vissa grejer eller få vissa frågor, så också säger folk, men du behöver inte. Man bara, nej, men det är ju en sorg i sig att man inte kan vara, liksom, att man då blir exkluderad eller framförallt kanske inte kan engagera sig på det sättet som man vill. Så det är ju så här. Och sen tror jag liksom också så här, det finns kanske inte alltid, alltså det finns inte så mycket rätt och fel att säga. Alltså så här, om en person är ledsen så är man det, och liksom lite den här, ja, man kan inte bli påmind om någonting som man ändå tänker på hela tiden, utan det är okej att fråga, och en person kan alltid svara, jag vill inte prata om det. Men det är nästan värre om ingen någonsin frågar.
Exakt, det blir som en elefant i rummet.
Ja.
Ja, men alltså, jag känner mig att jag skulle ha lite bättre på min quiz nästa gång.
Kanske
ska
du göra om quizen?
Eller vi borde faktiskt göra quizet efter det här.
Ja, men
sen.
Men jag gjorde faktiskt quizet. Jag gjorde om det för att jag fick sån otrolig prestationsångest. Jag har aldrig haft så dåligt resultat på någon quiz i mitt liv. Och jag lovar att jag gjort quizar liksom om typ så här... man blir en rörmocka, whatever. Alltså det skulle jag ha bättre liksom koll på.
Men det är ju kanske liksom en rätt bra avspegling.
Indikator.
Ja, men för att vi generellt sett, alltså kunskapsnivån är väldigt låg kring fertilitet.
Här sitter jag högravid och har en toddler hemma och vet inte vad som händer.
Stort tack för att ni kom hit och faktiskt väldigt utbildade
oss. Tack för att vi fick komma.
Och stort tack för att du, Anna, har startat den här sidan, Matilda. Det är ett otroligt fint sätt att dela med dig av din kunskap.
Tack.
Tusen tack.
Tack.
Extremt intressant och lärorikt, måste jag
verkligen
säga.
Alltså jag känner att jag har i alla fall gått från att vara totalt clueless till att ha någorlunda koll.
Mm. Något som jag kommer ta med mig verkligen från det här är att man ska hålla koll på sin menscykel. För att det kan vara en indikator på hur man mår allmänt.
Kanoners.
Mm.
Stort tack för oss, och hoppas att vi ses nästa vecka.
I alla fall hörs. Eller hur? Men tills dess får ni ha en
happy hunt.
Och en lyckosam lyckojakt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row?
Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.